Så, ska vi försöka samlas lite? Nu kan vi få upp Uppenbarelseboken kapitel 6 på skärmen där bredvid. Ska du gå iväg nu pappa när vi börjar? Jag har fått feedback att jag ska prata lite tydligare. Så att jag ska försöka göra det. Jag tänker att jag ska stå upp och så ska jag titta på er. Så kanske det blir bättre om man inte hör. Så har vi Ola här någonstans. Där är Ola. Och Katarina är där, var hon. Ja. Då har vi en tabell. Och nu vill jag visa en intressant aspekt av det här. Det är nämligen likheterna mellan de här verserna i Uppenbarelseboken 6 och de här verserna i Matteus 24. För att de beskriver i stora drag samma sak, och de beskriver i stora drag det här i samma sekvens, i samma ordning. Och det är fram till vers 7, så sker i Matteus 24, så sker det som Jesus kan kalla för början på födslovåndorna. Ni kan få det här på, ja, ni får fota också, men ja, är ni med och läsa? Då vill jag, då ser ni här, du hade Matteus 24, va? Ja, och då ser ni, om ni jämför då eskatologiska företeelser, står det här, så falska messias, antikrist, och sen är krig och sen svält. Så jämför ni nu och tittar när de läser. Så om du, så börjar du att läsa vers 5 och sen kör Ola vers 1-2 och sen så fortsätter ni så bara. Är ni med?
På många platser.
Och när larmet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga kom. Då kom en annan häst ut, en eldsröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra, och ett stort svärd gavs åt honom.
Får du vers 7 igen då?
Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.
När larmet bröt det tredje sigillet hörde jag det tredje väsendet säga kom. Och jag såg och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.
För Lukas 11 är ett parallellställe till Matteus 24. Och det här står bara med i Lukas 11.
Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen.
När larmet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga kom. Och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom, och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
Då ska man utelämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla för all, förlåt. Och ni kommer att bli hatade av alla för folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.
När lammet bröt det femte siglet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för ett vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fullt.
Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelens makter ska skakas.
Och då blev det ett stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. När ett fikonträd fällde sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när bokruller rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sin plats.
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ände till den andra.
Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbar Gud. Och sa: Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: Min herre, du vet det. Då sa han till mig: Dessa är de som kommer den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod.
Tack så mycket. Märkliga ord här. En sak som jag vill att ni ska lägga märke till är att den sista, det som Ola läste här nu, då var det inte från perspektivet av det som sker på jorden, utan då var perspektivet i himlen, de här själarna och så. Så, och då har vi liksom sett det här där vi ska samlas i 31. Nästa bild ser ut så här. Det här är ju den sista delen på den här långa tidsaxeln som vi hade förut. Och där anledningen till att jag ville gå igenom det här med de här årsveckorna och alltihopa är att det blir att jag vill liksom förklara hur man kommer fram till det här med de här sista 7 åren, och att det här också sker i de absolut sista dagarna. Det är inte någonting som sker runt när liksom Jesus dog eller någonting sånt här, Jerusalem förstöras, utan Bibeln talar om att den här tidsperioden på 7 år med någonting som händer 3,5 år in är det sista som händer helt enkelt i den här delen av världshistorien, om man uttrycker sig så. Och det är det här mönstret som vi ser då. Födslovåndorna kommer först och sen kommer det här avlet och så vidare. Lägg märke till vad det säger på jord i Uppenbarelseboken 6:15. Och jordens kungar, stormän och befälhavare, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor och sade till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredesdag har kommit, och vem kan då bestå? Det är alltså vid den här tidpunkten som Guds vredesdom närmar sig, då de kristna samlas i himlen. I Uppenbarelseboken kapitel 8 läser vi något mycket ödesmättat, tycker jag. När lammet bröt det sjunde silet blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Det är som att alla håller andan innan basunerna tar vid. Då börjar på allvar Guds vredesdomar. Men vi går inte in på vredesdomarna nu, utan som jag sa, det vi behöver tänka på att efter de här sju sigillen, som är ungefär då någonstans hit vid en okänd tidpunkt då uppryckandet sker, så kommer sju basuner sen fram hit, och sen är det sju vredeskålarna. Det är de här 30 dagarna på slutet där. Och istället så tar vi och läser andra Tess. Så om vi kan få upp andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 då, förstås, upp på skärmen där hos er. Andra Thessalonikerbrevet 2 och vers 3 och framåt, så talas det också där om avfall, laglöshet och falska profeter, eller laglöshetens människa som säger sig vara Gud. Och det här liknar ju det som vi just läste. Och i Matteus 24, vers 15, så talade Jesus om förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Det är ju det som vi läste om förut ju. Det kommer att ske i mitten av de sju åren. Och de här sju åren, det är då antikrist har slutit förbund med Israel. Då han kommer avskaffa deras offerkult och själv begära att bli tillbedd. Och det är det vi ser i andra test 2. Laglöshetens människa säger sig vara Gud. Jesus säger till sina lärjungar, alltså till oss, eller om vi har hunnit flytta hem till himlen, de som lever efter det. När ni ser förödelsens styggelse, alltså vi Jesu lärjungar kommer att se den här märkliga företeelse. Enligt pre-trib så säger Jesus bara här till judarna, alltså de som säger att vi kommer bli uppryckta innan precis början av de sju åren. Men det tycker jag är väldigt konstigt om man skulle helt plötsligt säga att Jesus säger här bara till judar. För hur vet man det liksom? Han säger ju allting annat till församlingen i, alltså Matteus 24, det är ju inte bara till judarna, utan det är ju till de kristna, annars så skulle det ju stått det tydligare, tycker jag. Och det här säger de ju bara för att få in, så att det ska passa deras resonemang då. Jag tror inte på det, men man får tro vad man vill, så är det ju. Och det här är redan nämnt, ja, med laglöshetens människa. Nu ska vi läsa i Uppenbarelseboken 13. Får vi fram det på skärmen där. Och det här handlar om antikrist och det förtryckarsystem som han kommer sätta upp. Ja, det är hela kapitlet, men vi kan väl turas om och läsa det. Okej. Okay.
Jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. På sina horn 10 kronor, på sina huvuden heliga namn. dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att man hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud. För att häda hans namn och hans tabernakel. De som bor i himlen. Och ett vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk. Alla jordens invånare kommer att tillbeda. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Nu får vi läsa det där.
Och jag såg att ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det hade fått makt att göra inför vilddjuret vilseledde det den som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild på vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livs ande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla den som inte tillbar vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns far. När här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal, och dess tal är 666.
Tack så mycket. Några kommentarer på det här då. Det är att draken, det är Satan. Det står det på andra ställe i Uppenbarelseboken. Och vilddjuret, det är antikrist, det första vilddjuret där. Sen det andra vilddjuret, det vet jag inte exakt vad det är, men jag skulle... När det står att det första vilddjuret kommer upp ur havet, då tror jag att det kommer upp... Havet är symbol för folken i Bibeln. Och det andra kommer upp ur jorden. Och det finns en tanke på att jorden... är alltså Israel, att det här är någon slags en vilseledd Israel eller jude som används av fienden då, för rätts Israel brukar man tala om landet Israel. Nu är det så här att jag är verkligen vän till Israel, och jag ska säga också som en viktig grej att jag tror absolut att Israel kommer ha en central funktion yttersta tiden. Man brukar säga att Israel är Guds time clock eller profetiska tidtagare ur på något sätt. Så det som händer i Israel är, det ska vi följa med i, för det sker saker i det andliga och i väckelseskeenden tillsammans med det som sker i Israel. Och vi är på Israels, judarnas sida. Sen verkar det som att de kommer på något sätt bli vilseledda, eftersom de kommer göra ett förbund med vilddjuret i 7 år. Men att han kommer svika dem då efter de här efter 3,5 år och sätta upp den här bildstoden, den här bilden. Och det är det som det talas om här också. Det säger till jordens invånare att göra ett bild åt vilddjuret som ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda den som inte tillbad vilddjurets bild. Och det här tror jag har att göra med den här förföljelsevågen som vi ser i Matteus 24 till exempel. Jesus pratar mycket om förföljelse, det var det som vi läste där och i sigillen. Jag tror att det är det här. Och det står ju vid djuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. När det står att det kan besegra de heliga, då är det ju inte att han besegrar dem andligt, utan besegrar dem fysiskt, att han dödar dem. Det står ju om man går i fångenskap eller dödas med svärd. Så antikrist kan ju inte besegra oss andligt, han kan ju inte ta bort vår frälsning, utan han kan bara göra oss till martyrer helt enkelt, på ett eller annat sätt. Det här av vilddjurets bild, alltså, det är det som talas om, förödelsens styggelse. The abomination of desolation heter det på engelska. Och det är avfallets laglöshetens människa då. Och det här avfallet, det kan man ju tänka sig, om det verkligen, när det verkligen brakar loss det här och det blir stenhård förföljelse mot dem som vägrar tillbe världsledaren för det här antikristliga världssystemet. Alltså vi kommer inte vilja göra det, hoppas jag. Då kommer det gå en skiljelinje väldigt mycket tydligt genom kyrkorna. De som säger sig vara kristna, de som kanske är kulturkristna eller sådär. Då blir det ju på allvar. Ska du följa Jesus? Ska du vägra det här systemet? Det stod också om att man inte kunde köpa och sälja och så vidare. Det är ett helt system liksom. Matteus 24 och 22 stod det så här att hade inte den tiden förkortat skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skull kommer tiden att förkortas. Det finns då en teori om att det här är att Jesus kommer tillbaka, att det förkortas, den här tiden av förföljelse förkortas genom att Jesus kommer tillbaka och uppryckandet sker. Jag är inte 100% övertygad om det, men det kan vara så. Annars kan det bara betyda att hela den här tidsperioden av vedermöda förkortas. Men i alla fall. Ska vi se här. I våran tid i väst så är det lite främmande med tanken om förföljelse. Vi har svårt att tänka oss att vi skulle gå på gatan och skulle vi bli halshuggna för vår tro eller någonting sånt där. Det verkar ju ganska barockt för oss som lever i Sverige eller liksom England eller USA eller någonting sånt där. Men sanningen är att det finns mer kristna martyrer i världen nu än någonsin. Och kristna är den mest förföljda religiösa gruppen. Och det som också är intressant och parallellt med detta hemska är att missionsuppdraget och alla folks frälsning i denna sista tid fullbordas. Jesus säger ju i Matteus 24 och 14, och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Eftersom missionsuppdraget går framåt med stadigt takt så kan man ju skoja om och säga så här att ja, vi har aldrig varit närmare Jesu återkomst än vad vi är nu. Men det ligger ju någonting väldigt allvarligt i det också. Jag hörde om någon statistik om mission att om det var någon i alla olika folkgrupper eller bibelöversättningar i alla folkspråk ska vara gjorda eller bli frälsta då, vid 2025. Alltså någon i varje folkgrupp ska ha hört talas om Jesus år 2025. Även om den siffran inte är exakt så kan vi se att vi närmar oss ändå den tidpunkten när alla människor, alla folkslag och stammar har hört talas om Jesus på ett eller annat sätt. Så den här tiden är ju inte, den är inte liksom, antagligen är den inte om 100 år eller någonting, utan den är om snart. Det tror jag i alla fall. Sen får vi se som sagt vad som händer. Det sista versen i det här kapitlet i Uppenbarelseboken 13 säger så här: och det tvingar alla, stora och små, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på höger handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom det som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal, och det talet är 666. Nu kommer jag inte säga att det här är det där eller det där. Men det finns otroligt mycket spekulation om det här. Väldigt mycket på internet, det är ju supermycket. Ja, jag vet inte. Ja, för att det här handlar om dels om mikrochips tror jag. Jag var på en mässa i början av det här året och en svensk företag som jobbar med att sätta in mikrochips i huden, i handen på folk. Ja, ja. Och då, alltså, grejen är så här också att det här med i hebreiska och grekiska så är bokstäverna också siffror. Det är i svenska har vi siffror och bokstäver, det har de inte där. Så på hebreiska så är nummervärdet för W 6. Så när ni skriver in webbadresser så blir det ju 666. Nu är det inte riktigt exakt rätt gentemot den här grundtexten, för att texten säger 666, menar, och det är inte 6 plus 6 plus 6. Men i alla fall, det är ganska nära relation. Och det är samma sak med streckkoder. Att de här streckkoderna har tre stycken liksom bassträckor, om man ska säga. Ett i början, ett i mitten och ett i slutet. Och värdet på dem är 6 på något sätt. Jag läste det igår på internet och det var, alltså det är mer komplicerat än så, men ska man utläsa det värdet på något sätt så blir det en 6a. Ungefär så är det. Jag menar att nu när teknologin går framåt. Och vi läser i Bibeln att hela världen är lagd under ondes våld. Så kommer vi mer och mer in i ett system där vi handlar på internet väldigt mycket. Det går mot ett kontantlöst samhälle väldigt mycket. Alltså övervakningssamhället utvecklas. Det är mycket mera kameror överallt. Nu tycker inte jag att det hjälper, för att folk skjuts till döds och vad som helst i alla fall. Så att det kanske hjälper på vissa sätt, men vissa sätt inte. Jag ska inte bli politisk ikväll. Jag ska inte prata politik, för det tycker jag vi, det får man avgöra själv. Men det som vi ser med teknisk utveckling inom handel och alltihopa är att vi mer och mer och fler människor kommer in i ett system. Det betyder ju inte att om jag, även om jag skulle mikrochippa mig i handen, så anser inte jag att det är vilddjursmärke, utan det måste vara kopplat till att man svär trohet till en människa. Det här är en människas tal. Det här är en antikrist är ju en människa som kommer att begära att bli tillbedd. En människa som är på något sätt inkarnationen av djävulen. Det är ju antikrist. Anti betyder också pseudo, alltså. Och när vi läste om den här Ola läste väl Uppenbarelseboken, den här ryttaren på vita hästen med en båge. Vissa har tänkt att ja, men det där är Jesus, men det är det inte. Jesus på en vit häst kommer senare, och han har ett svärd. Den här mannen har en båge. Det är alltså det får många segrar och besegra saker och, eller makter och sådär, för att få väldigt stor, se de här nyanserna, de här små grejerna i texten för att hamna rätt. Men det är ändå ett politiskt system, ett handelssystem, ett öst system. Vi har också den falske profeten och en one world religion för hela världen som kommer vara synkretism eller liknande. Ja, så. Det är det jag menar.
Man nu experimenterar med den då, världsledaren kräver att för att ni ska ha det här, ni måste följa mig.
Nej, det kan man ju misstänka, och jag har inga planer på att ta ett sånt chip. Det var så här teknologifientliga, men vi ska ändå se tidstecknen. Hur menar du då?
Ja, men det ska man inte ta emot.
Nej, det är klart man inte ska det. Nej, jag rekommenderar ju inte det. Det är ju bara det att vi måste göra den, så kommer det inte alltid vara så att vi kristna kommer bli och jag tog med det här Johannes evangeliet 16:33. Detta sa, men var frimodig, jag har övervunnit världen. Och angående det här systemet som vi har nu med övervakning med mobiler och de spårar eller Mao eller Stasi eller några hade haft samma teknologi som vi har idag och ville bara låsa upp ett samhälle. Och pappa berättade om att han har program på tv med pappa om det här social score system eller vad det heter i Kina som de har nu, när det är kopplat till deras motsvarighet till Facebook och till kameror och till belöningsbestraffningssystem. Och det är på prov nu, men det kommer nog att bli allvar 2020. De kristna i Kina, de är ju vana att leva under förföljelse, så jag tror att vi kanske kommer ha mycket att lära av dem i framtiden. Jaha.
Och det ska provas 2000 här i Sverige. Och det är ju liksom det här som
ja.
Till att vi ska ha ett land sånt, eller helt och privat, liksom inte bara bank.
Nej.
Som man flyttar pengar, utan som privatpersoner kommer man ha det här också. Då är vi ju liksom ganska nära. Sverige går i bräschen för det här.
Sverige går i bräschen för mycket, tyvärr. Så. Det är... Ja, och vi kan inte stoppa utvecklingen. Jag har några punkter kvar, sen kan vi ha mer frågestund och diskussion. Men jag tänkte jag skulle ta det här i alla fall, om ni tillåter. Matteus 24:30. Om vi läser det här. Nu är vi alltså efter att efter det här med vederstyggelsen och alltihopa, inte innan utan efter Jesu långa tal om yttersta tiden. Då säger Jesus här, då ska människosonens tecken synas på himlen och folkets, jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till det andra. Och sen har vi första Tess 4:16. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och det som dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och kvar ryckas upp bland skyarna tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Nu har jag lagt lite färgkod här på orden. Det är för att ni ska se, om ni jämför färgerna, människosonen komma, Herren själv komma, moln, skyar, änglar, ärkeängel, stark basunljud, Guds basun, samlans utvalda, ryckas upp tillsammans, himmelens ena ände till den andra, möta Herren i rymden. Det blev lite om rymden ändå, Ola. Det är tydligt att det är liknande grejer. Och även om det inte är exakt samma ordval så tycker jag att det är tillräckligt likt för att jag ska anse att det är samma händelse. Det vill säga uppryckandet av församlingen i den yttersta tiden. Notera vad Jesus sa i början av dessa verser. I Matteus 24 och 29. Strax efter de dagarnas nöd. Alltså det här kommer ske strax efter de dagarnas nöd. Det är väldigt svårt att hävda att vi ska bli uppryckta innan vedermödan och antikristförföljelse, innan, när det här står som det gör. Pre-tribulationism lär istället att det handlar om de kristna, alltså de frälsta judarna som överlever antikrist. Och man får tro vad man vill, som sagt var, men jag tror att vi kommer bli uppryckta innan Guds dom för att vi inte är bestämda till att drabbas av vreden. Och Jesus, Noa och syndafloden strax efter här. Noa och den här domen. Vi hörde ju Petrus i början också prata om att jorden dömdes i vatten. Och då säger Jesus, så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack och gifte sig och blev bortgifta ända till en dag. Ting för när floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det vara när människosonen kommer. Men fråga er då hur Noa agerade i sin tid. Var han medveten om att hans värld skulle dömas strax? Och förberedde sig han för det? Ja, det gjorde han. Han blev inte tagen på sängen, så att säga, när syndafloden kom. Han lyssnade på Gud och gjorde en räddningsark. Så låt oss ta hans exempel och med våra liv bygga en räddningsark som andra människor kan bli räddade genom när domen kommer över den här dagen. Och det var näst sist jag vill säga. Det sista är att vi ska läsa Bibeln. Yngve, kan vi få första Tess kapitel 5.
Om tiden och stunden blir över, behöver ni skriva med er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder, är det inte i mörker så att den dagen kan höras för er som en tjuv. Ni alla ljusets barn, dagens barn, vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Vi det som sover, vi sover om natten, och vi som berusar sig, berusar om natten. Men vi som har dagen till Låt oss vara nyktra inför den tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som gäller. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av lidelsedomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insåg. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör.
Tack. Ja. Och här ser ni då att även om vi inte kan sätta någon tid och stund när det kommer, så ska inte det överraska oss, utan vi ska kunna tyda tecken och vara beredda. Så det var allt jag hade att säga för nu. Så hoppas ni höll er vakna. Och nu är det kaffe, alternativt frågestund eller vad ni vill. Så, tack!